Ja, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren och i studion har jag fått in en person som jag haft här flera gånger. Man vet aldrig vad som händer när man får hit, vem då?
Ulf Bejerstrand.
Ja. Du är en av de personer jag älskar att prata med, därför att man vet aldrig vad du kommer säga i nästa mening.
Nej, inte jag heller ibland faktiskt. Oförberedd.
Ja, och det är väl lite grann det som är till exempel att det här med yttrandefrihet. Mm. Att var och en ska få säga det man tycker. Mm.
Och det är väldigt bra när man inte riktigt vet vad man ska prata om i alla lägen. Alltså direkt.
Ja, men nu måste du presentera dig. Ja. För du är en doldis egentligen.
Jag beror på hur man ser det, va?
Inom musikbranschen så är du en kändis.
Ja, inom musikbranschen så vet de flesta vem jag är. Men inom, ICAs väggar, de som går där, de vet knappt vem jag är faktiskt. Mer än de som går där när jag går där.
Så när du går iväg, det är inte så att du får liksom så här att du får folkets hyllning?
Nej, snarare att de smyger efter väggarna och kollar förskräckt och tänker där igen. Lite grann.
Men Uffe, vem är du? Berätta. Tala om vem är Uffe Bejerstrand. Du bor på Granningsringen, vet jag. För jag har faktiskt varit och knackat på din dörr.
Ja, just det. Jo, men jag bor där. Och där trivs jag faktiskt. Eller trivdes innan de förstörde, tycker jag personligen, Granningsringen. Men det är en annan diskussion. Jag trivs jättebra i Tyresö. Jag har bott här i ungefär nästan, det känns som någonstans runt 100-120 år.
Ja, du är... Bara 117?
Nej, det var några andra år jag räknade med. Så jag vet inte, hundår kanske. Det var, lite hundår har det varit faktiskt. Jag har jobbat hårt.
Ja, men, hur länge har du bott i Tyresö?
Exakt, menar du?
Ja, ungefär.
På dagen nästan kan jag säga typ 19 år.
19 år?
19 år på Granningsringen.
19 år på Granningsringen. Du har massa barn och barnbarn.
Barn. Ja, jag förökade mig i Tyresö. Eller jag förökade mig utan Tyresö, men det skedde sen i Tyresö själva.
Så dina barn har växt upp i Tyresö?
De har växt upp i Tyresö faktiskt, allihopa.
Ja, vad bra. Ja,
så jag är Tyresö, ja.
Ja.
Ja, det är jag. Jag är Tyresö.
Okej. Okay. Mm. Men nu måste du tala om, varför är du kändis då inom musikbranschen?
Ja, det är svårt att säga, va? Vad det är som gör det. Kanske är det för att jag lägger näsan i blöt i stort sett i allting.
Ja. Ja, du har alltid talat om vad du tycker och tänker.
Ja, och det har ju tagit mig till en väldigt låg nivå. Ekonomiskt sett, kan man säga.
Men du är vd.
Ja, betyder venereal disease på amerikanska, så det är inte så jävla bra kanske. Men ja, det är jag. Jag är vd. Utan vd, kan man säga.
Du har ett eget företag.
Har ett eget företag, men går väl i ledkoppel av Skatteverket, tror jag.
Men vad heter företaget?
Det heter Fantastiska Nöjen.
Och vad gör det företaget då?
Oj. Det gör bra saker. Vi hyr ut artister.
Ja.
Faktiskt. Till kleti och pleti.
Det gör det faktiskt.
Ja, och även till de som inte är kleti och pleti. Till alla faktiskt.
Jag kollade på din sida. Det var ju ganska många såna här namnkunniga personer.
Ja, Lasse Berghagen är där.
Lasse Berghagen,
ja, absolut.
Tyresöbo.
Ja.
Eller var Tyresöbo?
Var inte Vändelsö någonstans?
Ja, jo. Han har bott här.
Ja, men det är fiender där borta. Så är det långt därifrån.
Och du har flera. Jag tror du har inte du också en gammal, riktigt gammal gubbe som du har med där också? Ove Törnqvist.
Jo.
Såg jag på din sida?
Ja, han är ska jag säga till han det att han är en gammal gubbe då?
Nej, gör inte det.
Hälsa från Ann Sandin. Ja, i Tyresö.
Du hyr ut artister.
Massor, hur mycket som helst.
Men, nu... Är det inte så? Eller
nej, det är lite ute just nu, typ. För vi sprider ju. Vi är ju spridare.
Ja.
Megaspridare. Ja, jag vet att många artister, bara om finns till, så kan man få bli sjuk.
För att man kan alltså ha en restaurang, ha 200 gäster, men börjar någon spela musik.
Ja, så var det. Men nu säger de att den 8:e ska det ändras, säger de.
8 oktober?
8 oktober säger de att det ska ändras. Men jag är inte så helt säker på det, för hittills har allting bara varit lite luftslott och sånt, va?
Men vad är det som gäller då?
Ja, då ska det bli samma grej, så att man kan vara 200 pers med en musikant som spelar. Men då är det fortfarande så här att det ska vara ett avstånd, va? Så det är ju till exempel att ett ställe som till exempel Ängeln i stan som jag bokar och har gjort i 20 år.
Och där du dessutom spelar.
Ja, dessutom spelar. Jag är där, vet du, och sådär. Men de spelar liksom ingen större roll, för att de måste i alla fall ha typ 1-2 meter mellan borden. Och jag har ju ringt till regeringen och frågat om det här med de här avstånden och så. Då säger de 1 meter. Gäller det, säger man då? Ja, det är lite, men det kan ju behövas upp till 2 meter kanske. på många ställen.
Ja, men du, vad då ringer regeringen?
Jo, men jag ringer.
Jag vet,
nästan varje dag.
Jag har sett
det. Det är intressant.
Ja, alltså Uffe, om man då är kompis med honom på Facebook, så sitter han där i en jäkla morgonrock och så börjar han ringa runt.
Ja, jag gör det. Fråga frågor. Ja. Alltså de flesta frågar ju inte frågor, utan de biter ju bara ihop och så knyter de näven i fickan. Men mina fickor har gått sönder.
Du har knutit så mycket.
Ja, så jag måste ringa upp och fråga vad det som gäller. Och det intressanta är ju att det är, vad ska man säga? Så här, alla sitter i en låda. Det är du och jag med kanske också på något sätt och vis. Men de sitter i tvärhårda lådor. Och så säger de och tänker i ramar som är liksom det de förväntas att tycka.
Mm. Mm.
Så de levererar inte vad de själva tycker uppåt. Och när jag ringer och frågar dem om saker och så säger jag så här, men det där tycker du verkligen det där? Nej, men jag är ju klart, jag har en egen åsikt, säger de.
Men du pratar ju inte med regeringen heller.
Ja, men jag pratar med politiskt sakkunniga. Ja. Det är de som levererar allting.
Du ringer alltså till regeringen, deras telefonnummer.
Ja,
och så säger jag vill prata med Stefan Löfven, säger du så?
Nej, jag vill prata med den som är närmast Stefan Löfven, den som liksom påverkar honom mest, va?
Kan du fråga telefonisten det? Vem påverkar honom? Då blir du kopplad till hans fru.
Nej, har han en fru egentligen?
Ja, hon heter Ulla.
Heter hon Ulla. Då blir man aldrig kopplad dit, va?
Nej.
Utan man blir kopplad till en politisk sakkunnig eller till en sekreterare. Och det som slår mig väldigt mycket är att sekreterarna vet oftast minst. För de skriver bara och gör det han säger. Hämta kaffe, gör det, skriv ut det här PM:et, posta det här, fixa det. Så sekreterarna är egentligen de sämsta att prata med, tycker jag.
Så du får alltså prata med statssekreterare?
Ja, de som sitter direkt under honom, ja.
Vad säger de då när du ställer frågor? Vad
frågar de då? Man har ringt fel, säger de alltid. Det har kommit till fel. Då säger jag alltid fråga nummer två, den tycker jag är skithäftig. Vem ska jag ringa till då?
Mm.
Och då säger de, nej, jag vet inte. Jo, men det måste du ju veta. Vem tycker jag ska ringa? Om den här frågan. Ja, men just den frågan där. Ja, eller den här och den här frågan också. Man hänger bara på, va? Till slut så säger de då, ja, men du ska ringa till den och den politiskt sakkunniga. Och då ringer jag ju till den och hälsar att jag pratade alldeles nyss med sekreteraren. Och han tyckte jag skulle ringa till dig. Och att du ska veta det här. Och då så vet han ju inte det oftast. Utan han pratar och säger saker som är förväntade att han ska säga. Och så frågar jag, tycker du verkligen så här själv? Tycker du det här verkligen är bra? Nej, men alltså det är klart, jag har en egen åsikt, säger han. Men då tänker jag så här, om alla bara säger vad de är förväntade, alltså de är inhyrda för egentligen bara, de är inhyrda för att säga någonting, så egentligen behövs ju inte de.
Nej.
För man vet ju ungefär vad de ska tycka, va? Väldigt korrekt är de. Och då levererar de upp till själva ministern. Ja, och ministern, han är ju bara ditsatt av någon slags politisk agenda. Han är inte duktig på de här grejerna. Jag menar, Miljöpartiet hade väl inte ens någon kulturdonna innan det blev satt att hon skulle vara det. De fick ju tillverka liksom en miljö.
Men så har de gjort väldigt mycket med ministern. De har satt dit någon som inte kan själva sakämnet. Ja. Det är nästan meriterande att inte kunna sakämnet.
Som alla andra partier ungefär.
Ja.
Ungefär.
Det är jättekonstigt faktiskt.
Ja, det är jättekonstigt. Ja. Och det konstigaste är det då att när de här som sitter högst upp som egentligen bara lutar sig mot en partibok, oavsett vilket parti det är, så är det så att då får de ju alltså förslag som är tillverkade av folk som inte säger vad de tycker, utan de säger det som är förväntat av dem att tycka. Det ska vara på ett visst sätt, va? Man måste hänga med trenderna. Man kan ju inte säga någonting som är mot en av de här trenderna som är nu. Inga namn nämnda direkt. Men det har ju varit massor med agender bara utlagda en efter en. Och hänger man inte på de agenderna, då blir man ju lite grann idiotförklarad. Och jag vet ju det här, för jag satt ju i stadshuset i 4 år. Så jag vet exakt hur det funkar.
Men,
det betyder ju att den som är minister, han får ju inte förslag som egentligen någon tycker. Och eftersom han själv inte är insatt, så kommer han besluta på någonting som egentligen inte existerar. Mm. Det är fantasivärld som de lever i, hela gänget där uppe. Och alla gör ju det här för att alla vill ju behålla sina jobb.
Och det, just den där trenden, att man säger det som förväntas säga av en, så är det på arbetsplatser också. Chefer blir ju chefer om de säger det som företaget vill att de ska säga.
Men gäller artister också?
Gäller artister också. Massor. Så att någonstans så blir vi dumma i huvudet när vi inte vågar säga vad man tycker. Nu ska jag säga en så här, nu vet inte jag om du tycker likadant, men jag känner mig lite politiskt deprimerad. Och ser man till exempel på alltså de här siffrorna, hur många människor som litar på våra politiker, så sjunker hela tiden det. Och det tror jag beror på att de har blivit mer eller mindre robotar. Mm. Och jag lyssnade på en intervju faktiskt med Göran Persson, av alla personer. Och han sa så här, för han var en av de som inte hade, han fick ju färdiga tal, någon skrev hans tal, men han la alltid ner papperna. Och så pratade han som han själv tyckte.
Mm-hmm.
Och då sa han, det dummaste man kan göra det är att läsa upp vad andra säger, alltså skrivna tal. Därför då kommer du inte komma ihåg dem. Du kommer bara komma ihåg det du själv tänker. Och då kommer du säga emot dig själv. Så hans råd till andra politiker var, säg det du tänker. Mm. För då kan du nämligen vara, liksom, ja, då går du ihop.
Jo, men det stämmer ju. Det är en jättebra grej. Det är jättebra.
För det tror jag är ett av problemen. Att de har talepunkter. Mm. Och det fick man på jobben också. Hur ska vi prata om det här? Då fick vi talepunkter. Mm. Alltså så här ska vi säga om det ämnet. Så här ska vi... Det är ingenting som kommer från en själv. Mm. Och sådana människor, det är robotar.
Ja, det är en sån. De ska rösta fram i USA nu. Oavsett vilken sida man står på. Så läste Joe Biden upp ett stort tal. Det var några år sedan. Och han berättade om sin uppväxt. Och det var deprimerande och man tyckte väldigt mycket om honom sen. Mm. Men sen visade de då på tuben såklart. Då har de hittat originaltal.
Tuben är YouTube.
YouTube, ja. Och där var originaltalet. Det var gjort av en engelsk, jag tror han var gruvarbetare eller någonting. Han höll en stor facksamling liksom. Inte, ja just det, en facksamling. Och där så läste han det talet då. Eller då hans eget, han, då inget skrivet tal. Han pratade bara rakt ut. Det roligaste är att Joe Bidens tal, det är inte hämtat delar därifrån utan det är ordagrant. Alltså det är varje ord. Så att det, han läste inte ens upp sin egna barndom utan han snodde en
men
som
här,
lät bra.
Det är det här,
och det här är fult alltså.
Ja, och det konstiga tycker jag är att inom varje företag nu så jobbar man på att öka kommunikationsavdelningarna.
Mm.
Alltså, polisen har 200 kommunikatörer.
Ja,
alltså, jag tror Göteborgs kommun har massvis med kommunikatörer. Så lite grann så jobbar man ju på egentligen att några människor ska liksom, vad ska man säga, fixa verkligheten.
Mm,
bilden av verkligheten.
Jag ringde ju till regeringen och frågade regeringen, vad säger ni egentligen om det här med att... som känns lite konstigt faktiskt. Hur många myndigheter finns det i Sverige? För jag tyckte att det är väldigt många myndigheter. För jag har blivit skjutsad till myndigheter som har namn som jag aldrig har hört förut.
De har sagt att det är ring till den myndigheten.
Ja, just det. För den myndigheten handlar om det här. Och så tänker man, finns det en myndighet för det? Alltså det finns mycket, det är 500 myndigheter. 465 eller något där var det. Ja. Nästan 500.
Mm.
Så då frågade jag också, jag kunde inte hålla mig. Hur många jobbar på de här myndigheterna då? Ja, det jobbar alltså 250 000 människor på våra myndigheter.
Ja, fast då har myndigheten, ja men då är det utbildnings, alltså då myndigheter.
Det finns en del myndigheter som är viktiga, polismyndigheten till exempel.
Eller utbildnings,
finns en del.
Social, bla bla, det finns många myndigheter som kanske...
Utbildningsmyndigheten borde ju ha ett bättre jobb bara för att det är propagandamyndighet. Enligt min åsikt va, så är det ju det man sprider.
Ja, nu lyssnar ni alltså på Tyres Radio.
Ja.
Vi som låter folk säga vad de tycker, fast jag måste ju nästan liksom hålla i Ulf här, för annars jäklar. Så får vi resa.
Jag menar inte just att det är sosse eller moderat propaganda.
Nej.
Jag menar propaganda. Någonting man bestämmer liksom att så här ska det se ut.
Ja.
Och oftast är den här propagandan gjord av människor som sitter i sina lådor och säger vad som är förväntat av dem att säga för sin lön. Det som du sa, jag vet inte om jag håller med dig. Eller jag vet inte om du håller med mig, sa du.
Mm.
Då tänkte jag säga så här, för 10 000 kan jag väl hålla med dig. I vad han säger nästan. Eller för 100 000. Ja, men för 1 000 000 kan jag nästan... Nej, det tror jag. Jag vet inte om min gräns går. Jag brukar testa mig själv uppåt, va?
Hur lätt är det att köpa?
Just det. Och jag har tänkt så här att... Jag kommer aldrig säga att jag gillar kärnkraft. Liksom, för det gör jag inte, va? Jag tror inte på saker som är så farliga så att man håller på och svimmar när man tänker på dem.
Nej.
Jag ringde till regeringen om det med. Jag frågade hur länge ska man bevara det här avfallet? Då sa hon... hon bläddrar i papper, va, och så efter en stund så, ja, ska vi säga, ja, högriskavfallet då, det ska bevaras i 100 000 år, ja, så står det här, 100 000 år, så jaha, det var lätt att säga, så 100 000 år, du vet att för 2 000 år sedan så knallade runt en kille på jorden, eller inte, det är det vi inte riktigt vet, va, det är 2 000 år sedan, och vi har inga ritningar till exempel till hur de byggde pyramiderna, vi fattar inte ens vad det är de har byggt, va, och hur ska vi då kunna, och det är bara 5 000 eller 4 000 år sedan, hur ska man då kunna tänka sig att om 50 000 år sedan, eller inte år sedan, om 50 000 år, då ska man alltså kunna veta var skiten ligger nedgrävt. För en dag kanske grundvattnet är så dåligt här, så vi måste ta och borra efter djupvatten. De kanske kommer på att det finns vatten längre ner ändå. Och då så borrar de på tomten där, de bor i Åkersberga säger vi, heter något annat då. Och så borrar de, och så dör alla i familjen. om någon gas som kommer upp, något radioaktivt elände, va? Och då kommer de att säga, det här var det jävligaste. Det här var det, vem fasen har grävt ner det här? Nu dog vi ju allihopa. Och då tänker jag på Teckomatorp, det var bara några tunnor. Nu pratar vi om ett avfall som är klart mycket, mycket värre. Och det här gör vi även i nutid. Jag menar, engelsmännen var inte så länge sedan de dumpade tunnor i Nordsjön med radioaktivt avfall.
Först slängde man allting i sjön.
Ja, visst är det mysigt.
Ja, man gjorde det. Mm. Kom du ihåg på gamla Finlands båtar? Då kastade man alla sopor.
Ja.
Ja, då stod det alltid folk och kastade massa skräp ner i vattnet. Och så hade man, och när man gav sig ut i en vanlig båt, och så sa de till dem, lägg något tungt så de sjunker.
Ja, jag tänkte på det när man såg hur de täckte över Estonia med de här sand, det var inte sand, det var stenkross, va?
Gjorde de verkligen det? De täckte inte över dem, va?
Jo, med stenkross, men de fick aldrig gjuta. Gjorde
de? Ja, gjorde de det?
Det är med i filmen som du ska se. 5 avsnitt, det är värt att se. Det bästa jag sett. Reklam. Gratis.
Ulf, snart börjar jag klippa här i programmet.
Jag gör inte det.
Ja. Men om vi återgår nu till ditt värv. Du har alltså suttit och ringt runt till alla myndigheter.
Ja, i stort sett
alla. Du börjar med regeringen och så blir du kopplad till massa ställen.
Ja.
För att du vill kolla när ska hela musikbranschen och hela nöjesbranschen få komma igång igen.
Då så det började.
Ja, hur ser det ut då med musikbranschen och nöjesbranschen?
Ja, de håller på att gå en kurs allihopa i stort sett.
Ja.
Live Nation har ju fått sparka massor med folk, mängder av folk. To Entertain ligger i sig till som fasen.
Vilka pratar om? Jag får inte ens
vad
du
säger. Det är de stora produktionsbolagen.
Jaha.
Och det är de som äger teatrarna till exempel. Och kan vi inte sparka igång nu? Och då tror ju förstås hon, den här lilla tjejen som sitter där, som är så trevlig och söt. Hon säger ju det att ja, men nu så
du snackar om kulturministern Lind.
Usch, ja. Då är det så här, då säger hon det att nu så går vi igång här nu. Men hon fattar inte att det är en startsträcka på ett halvår.
Nej. Men du, det som är intressant nu har ju Jonas Gardell av alla människor gått ut och börjat kritisera.
Det var ju länge sedan.
Ja, men han gick ut igen.
Igen?
Han gick ut flera gånger nu.
Oj.
Han får stora löp. Du får inte stora löp.
Nej, inga alls.
Nej. Och det som är intressant är att vissa människor får ju...
För att de är kända.
Ja.
Det är de som får träffa hon Lind också. Jag ringde ju till kulturdepartementet såklart. Och sa det att jag man kan säga mer eller mindre så har jag 11 500 artister på min webb. Alltså, jag jobbar med alla. Med alla i Sverige, va? Och då ser jag att de som är uppbjudna till henne att prata, det är ju mest... De ska ha något känt namn eller jobba på något känt företag. Va? Men som Live Nation till exempel. Ja visst, de bossar för de stora grejerna.
Artisterna,
va? Ja. Men jag har ju liksom 1200 coverband.
Ja.
Jag har 700 trubadurer. Och då sa jag, det kanske är bra om hon vill träffa mig. För jag vet ju lite grann hur de mår, för de får inga pengar.
De får inga pengar?
Nej, de hamnar mellan stolarna. Och jag har redan gett ett förslag till Stefan Löfvens sekreterare.
Mm.
Att hälsa Stefan Löfven att han tillsätter en myndighet till. Och den ska heta mellan stolarna.
Mellan stolarna?
Dit ringer man när det inte funkar.
Nej.
Ingenting funkar, man har hamnat mellan stolarna. Då kan de ta... specifika, ett fall och lösa deras liv, va?
Mm.
För egentligen är det så här att, är det inte rätt sjukt att i en utvecklad, vad ska man kalla för demokrati, glömde ordet, men
välfärdsstat,
ja.
Mm.
I en välfärdsstat, jag hatar ordet stat, men det är väl så det heter. I en sån stat så ska någon kunna sitta alltså i en liten lägenhet wherever och faktiskt svälta ihjäl. För att om du inte får hjälp och inte kan jobba och du är deprimerad och någon säger så här, ja men börja nytt, börja i skolan. Ja men vad fan, jag måste köpa någonting att äta idag.
Ja.
Det är idag. Och de människorna, de är ju helt utlämnade. Alltså, vi har haft dem förut också, men det är ingen som har brytt sig om dem så mycket. De sitter utanför och tigger, en del uteliggare och en del pensionärer. Men nu är det, och det är sorgligt som fan att vi inte har tagit det.
Mm.
Men nu är det så uppenbart att det här är akut kris, va? Och jag sa det till han, och ni kan ringa tillbaka här, jag har en helt färdig ritning på hur man ska göra en sån här myndighet. Det är ganska enkelt. Man har ett telefonnummer som folk kan ringa till och så finns det folk, handläggare, va, som har befogenhet. Så när en handläggare säger så här, vi ska hjälpa dig, då vet man det att han gör det. Han behöver inte skjutsa till någon annan idiot någonstans som ska liksom sitta och lyfta i papper och grejer.
Det är en enorm byråkratisering idag.
Det är en enorm byråkratisering. Mm.
Och det bara växer och växer och växer. Det spelar ingen roll vad det handlar om.
Men just det här med byråkratisering, jag måste bara ta färdigt det här med kärnkraftsgrejen. Det var så intressant, de sa 100 000 år. då sa jag så här, hur kan man garantera att det här funkar i 100 000 år?
Det är klart man inte kan.
Ja, men jo, men jag ville fråga henne. Hon visste ju det. Hon satt i regeringen. Hon sa så här, ja, men du ska veta att det här är säkra grejer vi håller på med. För att, du vet, de här kärnkraftsbolagen, de petar in miljarder för att säkra upp det här. Och då sa jag, hur länge har något företag funnits? Har något företag som har funnits 500 år? Det är 500 år. Nu pratar vi om 100 000 år. Har du något företag du kan nämna som har funnits i 500 år? Så att de här kärnkraftsbolagen, de har både gått i konkurs och deras hus är rivna. Och det har bott säkert 8 andra företag på den tomten. Ja, liksom. Ja. Och ritningarna finns ju inte.
Nej. Men för det de är läskigt nu, tycker jag. Så här. Jag tycker faktiskt att världen är ganska läskig nu. Speciellt när det är... Man stänger igen länder. Mm. Folk får inte gå ut. Jag måste ändå säga det. Mm. Att det spelar ingen roll vad du tycker. Men här regeringen, jag tycker ändå att Sveriges taktik att inte låsa in människor, vi har inte haft någon lockdown, vi har låtit barnen gå till skolan, folk kan nästan röra sig. När man går i Tyresö centrum så tänker man inte så här att nu måste jag vara rädd. Mm. Men i massa andra länder har man låst in folk. De får böter om de går ut utan munskydd. Mm. Så på något sätt har vi gjort rätt där. Jag vet inte varför
vi gjort det. Det är ganska lätt att förstå. Jo, om vi har en statsminister som inte vet eller fattar så mycket. Va?
Men hur många andra politiker i världen fattar vad de ska göra?
Jag tycker nog att den här styggingen i Frankrike, jag gillar inte honom alls, Macron eller vad han heter, va? Men han verkar i alla fall ha en hjärna i skallen. Nu vill jag inte säga att Löfven är hjärnfri, va? Men han och många andra av de här politikerna vi har i Sverige, de känns inte riktigt lika internationellt gångbara, kan man
men
säga.
Men vi har ju en väldigt bra, eller bättre strategi i Sverige. Vi har ju inte gjort folk superrädda. I massa andra länder är folk superrädda.
Jo, det är för att man har, kan man säga, jag tror att dumheten gjorde oss en tjänst.
Dumheten gjorde sin tjänst.
Ja, för man gjorde ingenting egentligen.
Nej. Men var inte det bra?
Jo.
Det var bra.
Jättebra. Tänk om de kunde göra lika lite i andra frågor som lägger sig i näsan i blöt. Till exempel att stänga ner, det var dumt. Att stänga ner någonting, att stänga ner musiken, det är jättedumt. Ja, ja, så de gjorde massor med dumma saker också. Mm. Men det är bara några som blir drabbade. Alla blir inte drabbade, men några blir det.
Och det läskigaste tycker jag av allt, att under den här coronapandemin, där... Inte ens 1 miljon människor har dött. Det är i och för sig 1 miljon människor, jättemånga människor. Men det blev ju inte den här gigantiska pandemin där någon miljard dog. Man pratade om att massa miljoner människor skulle dö. Så blev det inte.
Nej, det var väl tur det.
Det var väl tur det.
Ja.
Men samtidigt när man har gjort allt det här så har de människor som är rikast på jorden blivit ännu rikare. De som ska sälja alla de här vaccinerna, de som jobbar med, och till och med alla de här IT-gubbarna som är rikast av alla, och är den värsta av dem allihopa som är rikast, det är han Amazons.
Bezos.
Ja, han tjänade extra många miljarder, så nu har han slagit rekord. 171 miljarder dollar äger han.
Om du räknar om Bezos pengar i Bezos, så blir det ännu fler. Han är skitrik. Och det roligaste av alltihop är att vi har sådana inkonsekventa idioter och bestämmer i det här landet. Så att vi till och med bjuder in Amazon
visst är det konstigt?
Och betalar dem pengar för att de ska komma hit och krossa den svenska näthandeln.
Visst är det konstigt?
Det är inte bara konstigt, det är helt galet.
Det är helt galet.
Men de här ministrarna fick jag reda på, det stod i tidningen också, men jag ringde ju förstås upp.
Ringde de det också?
Ja, jag ringde dem allt.
Ja, vad sa de då?
Då säger de så här att jo, men alltså, vi kan ju inte hindra om det är någon som sen vill sluta liksom hos oss här i riksdag och regering och så, för att börja jobba för dem. För det är många som har börjat jobba för Facebook, Google och Amazon av ministrar. Alltså inte minister, men gubbarna runt omkring, om man säger så. Men då känns det lite grann som att det är lite grann, alltså för mig blir det ett slags, vad ska man säga, ett slags en annorlunda jäv, ett omvänt jäv.
Det är alltså lite vänskapskorruption,
ja, det kan man
kallas
kalla det. För,
det är en slags korruption. Ja,
fast jag är inte så konspiratorisk som det.
Säkert inte.
Nej, det är inte det. Det är mycket, mycket mer.
Jag vet. Ja. Mycket, mycket mer. Men jag, alltså jag är ju då politiskt deprimerad.
Ja, det är nog jag med. Mm.
Och vet du varför jag blev politiskt deprimerad?
Ja, för att jag tror jag smittade av min politiska depression på dig första gången vi sågs.
Nej då.
Nej.
Nej, men alltså jag tycker att vissa av de här frågorna, stora frågorna i Sverige. Jag tror att jag börjar faktiskt med när jag läste den här boken om Thomas Quick.
Ja, just det. Den var en rolig kille.
När hela vårt juridiska system plötsligt liksom, då börjar tvivla på det.
Oh.
Och sen har det varit många andra sådana saker.
Han checkar ju upp ett av benen också.
Ja, men när man låter en drogad människa får skapa sin, och hela etablissemanget, det vill säga all media, gör honom till den här supermördaren. Och då känner jag så här, då är media ute och cyklar, och det juridiska systemet ut, då börjar jag tappa tillit.
Så här funkar ju hela systemet som med Kvick egentligen.
Ja, men det, såna här saker. Ja. Det spelar ingen roll, nu är det Estonia som man pratar om när vi håller på här.
Ja.
Eller Palmemordet.
Ja.
Och man ser hur misskött det var. Och tar man grej för grej så blir man ju inte direkt att ens tillit minskar. Och jag vill vara en människa, jag vet vad, jag tycker om att lita på folk.
Det ska du inte göra.
Jag litar på folk.
Jag ska inte ens lita på dig själv. Jag litar inte på mig själv. Jag vet ju inte vad min gräns går för att bli korrupt. Va? Jag tror inte att jag kan bli det. Ge mig 100 miljoner ska du se på fasen. Alltså.
Jag älskade ju vårt, liksom, vad ska man säga, vårt fantastiska land där vi gjorde saker för världen och så vidare. Och sen ju mer jag lär mig om saker och ting, desto mer arg blir jag.
Ja, det blir man ju.
Man blir det.
Ja, fast jag blir inte, jag tycker så här, det börjar med att man blir, först blir man ju förvånad, va? Vad är det som händer?
Mm.
Ja, sen blir man lite ledsen och tänker, fan vad är det som händer?
Mm.
Sen blir man lite irriterad. Sen blir man lite upprörd, va?
Ja.
Och sen blir man lite i handen i byxfickan. Sen tar man upp handen i byxfickan och blir lite förbannad.
Mm.
Sen blir man helt jävla rabiat förbannad.
Fast då är man ju inte speciellt smart.
Nej, när i det blir... läget så är det sämst. Va? Men sen kommer man till mitt läge.
Vilka är det då?
Nej, men det man ser alltihop som det är ett ganska komiskt skådespel där vi alla ingår mer eller mindre. För att vi säger vad som förväntas av oss att säga. Vi säger inte vad vi tycker i några lägen. Vi kan inte säga F-ordet i USA och här hemma får inte säga N-ordet, fast jag skiter väl i det i och för sig. Men det är så mycket små regler och paragrafer. Vi trasslar liksom in oss i någon slags, i något fisknät. Alltså om du sett en haj som har simlat i havet och fastnat i näten. Mm. Så tycker jag hela mänskligheten är det. Vi är ja, men just stort
nu,
nät.
Just nu är vi galna. Eller har vi alltid varit det?
Men sen går du över från den här skitarga Uffe.
Mm.
Till, för jag kunde ringa och skälla ut folk. Jag skällde ut Ines Husman så mycket så att Säpo hämtade mig. Inte jag hämtade mig, jag åkte dit. Och
du har alltid hållit på att ringa till regeringen?
Nej, jag ringde till henne för att hon sa det att det är demokratiskt jättebra att cementera in Estonia. Det var just då, 1994 var det. Så då blev jag inkallad till Rikskrim där och pratade med dem och jag gjorde väl någon slags intryck där, för att den ena, han skulle gärna mördat mig tror jag, om de här två som förhörde mig. Men den andra sa så här, du, jag är skitbra på det jag gör. Jaha, vad gör du för någonting då? Jag har hyrt artister och gör firmafester, vi är nog det första eventbolaget i Sverige va?
Mm.
Jaha, men vet du vad? Jag kanske ringer dig, sa han. Ja, så jag sålde två företagsfester till polisen på det här sättet. Det var ju fantastiskt bra.
Så för du har hållit på hela ditt liv att ringa till.
Ja, när någonting är fel då ska man ringa upp och säga till. Absolut.
Ja.
Jag kallades för den stora agitatorn när jag var liten. Jag var inte så stor, men jag kallades för den stora agitatorn. Den lilla agitatorn började i Stockholm redan. Va? Men sen när jag flyttade ner till Kalmar så måste man ju visa lite sisu.
Det läskiga tycker jag är, när man, jag som då varit aktiv politiskt i kommunen.
Säger du det?
Ja. Så var det ju så också att när det var folkstorm, det räckte med att 7 människor ringde och bråkade. Mm, så var det folkstorm. Ja.
Men så är det även om du spelar på en scen va? Om du kommer fram en liten puddinutta eller en liten gube och säger att det där bandet får ni aldrig ta hit igen. Han sa någonting konstigt som inte jag tycker om. Nu går jag. Mm. Då kan man få en utskällning av arrangören sen. Att det var inte populärt det ni gjorde. Ja, men fan, alla stod och skrek och vi fick 3 inapplåderingsnummer. Ja, men ändå. Men ändå. Men annars, det kom fram folk. Ja, men hur många då? Men det var en.
Mm. Ja, men det är också,
det är väldigt vanligt.
Men det innebär att man kan påverka.
Minoriteter kan påverka.
Ja,
kolla Miljöpartiet.
4%.
4%, snart 2.
Och de har haft väldigt stor inverkan i Sveriges
regeringar. Alltså jag röstade på dem första gången de kom ut. Jag gillade han, vad heter han? Birger Schlaug.
Jag lyssnade på honom fortfarande. Han har kommit ut med en bra bok nu.
Han är skitbra. Ja. Han är den bästa vi har nu. Men tyvärr är han inte med i någon parti.
Nej.
För han tror inte på det längre.
Nej.
Och sen måste jag säga, hela den här Estonia-grejen där. Det är en kille som för talan väldigt hårt för allihopa. Han är faktiskt miljöpartist.
Mm.
Han är skitbra. Jag vet inte var han har tagit vägen, var han finns nu. Jag vet inte om han jobbar för dem längre, men det var riktigt upplyftande att se, för han slogs, han var mänsklig va, Och han slogs verkligen för att ta upp det här. Ni har ju lovat. Ni har ju lovat att ta upp det, va? Varför krypa under och mörka allting? Mm. För det är en mörkning.
Det är konstigt nu med alla de här, liksom, vad ska man säga, affärerna. Mm. Ja. Är ju att den ena affären kommer och den andra affären går. Vi liksom orkar inte mer det. Men om vi då tar den stora grejen som är faktiskt corona, när man håller på, där man håller på att sabba ekonomin.
Ja, det var den stora grejen fram till maj.
Ja, men nu är det fortfarande så att nu pratar man om en andra våg.
Ja, men jag ringer till Statistiska centralbyrån också väldigt ofta. Ja. Ja. Och där sa de, jag frågade, när slutade folk att dö i det här? Ja, det var tredje veckan, alltså mellan andra och tredje veckan, mitten på maj, sa han.
Ja, för sen har varit underdödlighet i Sverige.
Sen har varit underdödlighet i Sverige.
Du vet. Mm. Mm.
Och sen, då ringde jag förstås till regeringen igen, efter jag pratade med dem. Och då frågade jag, varför fortsätter man att stänga ner och så när det egentligen är över? Mm. Ja, men det kan komma en andra våg. Men då ska jag säga en sak, säga till han. Om jag säger en sak till dig, lovar du att föra det vidare då? Jag har en hemlis här. Men vad är det, sa han då? Det är rätt kul att prata lite barnsligt med dem. För det är lite barnslig nivå, ska ni veta. Ska du veta? Ska ni veta? Som hör det här. Det är så här. Då sa jag så här. En hemlis. Det kan komma en tredje våg. Va? Sa han då. Vad har du hört det? Nej. Det är om. Det finns massa om. Det kan komma en blixt som slår ner i huvudet. Jag har hört att dö i corona idag är mindre chans än att få blixten i huvudet och dö av den. Eller få ett bett av en hund om man dör av det. Ja. Och då tänker jag så här. Ska man stänga ner ett helt land för det? Jag menar, och så ringde jag då förstås till Folkhälsomyndigheten om det här med coronan också. Och sa att de gör bra jobb. Det är bra att pusha på. Det är alltid bra att säga, hej vad duktiga ni är. Ni gör ett skitbra jobb. Det är det bästa man kan säga. För då pratar de ju jättemycket och är stolta. Men då sa jag har ett tips där också. Har du talat om det som heter cancer? Ja, absolut. Självklart, så han nästan garvade. Och så här, testa och gör en, bara ge ett förslag upp till regeringen att förbjud alla affärer att sälja ohälsosam mat. Cigaretter, godis, läsk, alla e-medel, alla de här som kallas för genmanipulerad GMO-mat. Va? Mm. Ge dem ett förslag att de ska lägga ner det helt och hållet. Mm. Och det tyckte han ju var lite konstigt, sa han. Det rimmar ju inte riktigt, sa han. Så här, jo, men det gör det verkligen alltså. Mm. För om ni ska skydda oss med masker för att vi ska få corona, då borde man ju skydda oss också för att vi inte ska äta fel. Vi äter ju ihjäl oss och däcker ihjäl oss.
Och det farliga tror jag också. Om man nu låser in folk, vilket många människor, eller de många har gått i självkarantän, alla plus 70, att när folk blir ensamma, inte få krama någon, inte få gå ut, inte få röra på sig, då dör man ju av det.
Ja.
Så det kommer förmodligen dö ännu mer människor av själva, alltså det här med att...
En slags inbyggd sorg, kan man säga.
Ja.
Tjejen jobbar ju på, vad heter den där lilla...
Äldreboende, va?
Ja, men vad heter stället där? Det spelar ingen roll.
På Farmarstigen?
Ja, det kanske heter. Mm. Nej, ja, det ligger på andra sidan Granisringen.
Ja, där på Farmarstigen.
Ja, hon vågar inte gå dit längre. Hon gick ju alltid dit förut. Det händer ju saker om man säger så här i Tyresö. Mm. Alltså, hon går inte gärna. Det måste dubbla bilar bara på det till och med. Borde man kunna fakturera kommunen för, va? Tycker jag. Osäkerheten. Mm. Men skitsamma. Hon säger ju det att hela den här grejen, vad det gäller skydd och allting som de här killarna skulle ha delat ut och haft, de skulle haft, vad ska man säga?
De skulle både ha plast...
De skulle haft en plan.
Ja, men de skulle, det fanns ju inga munskydd eller visir eller skyddsutrustning från början.
Men då är det fortfarande så här att de som, inga namn nämnda, men någon där med en högre befattning hade sagt det att nästan alla som har dött här uppe hos oss, de skulle nästan ha dragit iväg väldigt snart ändå. Så den här så kallade coronan kanske petar dem över kanten. Och i och med det så blir det ju så att då kan det bli en underdödlighet i Sverige.
Mm.
För att om de ändå var på väg att lägga ner så addar ju inte coronan på dödlighet som skulle ha blivit mer, om man säger så.
Nu står det så här i statistiken, alltså man dör med corona.
Ja, men det är ju jättesjukt, va?
Inte av.
Nej, det är
jättesjukt. Det går inte att säga. För att det är de människor som hamnar på äldreboende är väldigt, väldigt sköra, som det kallas. Mm. De är multisjuka.
Mm.
Och det räcker med en vanlig förkylning, en vanlig flunsa. Så går de åt också. Ja.
Men det sjuka är då, den här killen, Löfven heter han, va, som är statschef här, tror jag. Han sa ju att de skulle göra precis allting för att skydda de här äldre. Va? Men många äldreboende, där får inte ens de som är äldre, de som är över 80 till exempel, att få det här corona. dem. Och inte ens till sjukhus med dem.
Nej, men det har man inte gjort på evigheter. Ja, det finns ju inga liksom läkare på de här boendena. Mm. Men de ringer bara till dem.
Ja, men då undrar man ju liksom om man ska skydda dem och inte gör det. Det är de enda som skulle behövt skyddas. För ja, det här har ju inte slagit... Nej. Alltså cancer slår ju på småbarn hur mycket som helst. Och då vet jag, då finns det en polare till mig som säger så här att, ja men det var en tjej som var 16 år som dog i Frankrike. Ja, hur många dött i cancer i Frankrike som är 16 år då? Mm. Hur många som helst. Men det är ingen som bryr sig. Men som sagt då...
Vi håller på att skrämma ihjäl folk.
Och då är ju frågan om varför vi gör det. Och där kanske det blir ett annat program.
Det programmet kommer jag inte sända på Tyresö.
Nej, det är kanske bra. Jag kan medverka där med.
Jag vet.
Ja, garanterat.
Ja, för nu har det redan gått en halvtimme som vanligt.
Är det så?
Ja, för att du brukar göra program...
Är den här intervjun igång nu alltså? Är det så?
Du brukar göra program på en och en halv timme. Två timmar. Mm. Du fattar liksom mycket tid. Alltså man måste lägga ner för att hänga med vad du pratar om. Jag brukar lyssna i början. Sen är det inte alltid jag orkar lyssna på så långa program. Så vi har sagt på Tyresö ungefär en halv timme.
Ja, det är den bästa tiden. Jag personligen lyssnar aldrig på någon mer än 10 minuter. Nej, men jag har frågat folk vad de tycker om mina långa program. Ja. För jag har väldigt få lyssnare på direktsändningen.
Ja.
Alltså jag har mellan 5, 10, ibland 20. Ja. Någon gång 30 har det varit. Men sen får jag liksom som en sändning, det gick väl lite 7000 tror jag sen efter och tittade och lyssnade va?
Fast det är dumma med all sån statistik, det man räknar i starter.
Ja, jag vet det. Jag vet.
Ja,
men jag får hur mycket som helst så att...
Folk tycker
till. Ja, som gillar det jag gör med de här längderna. Och jag har ju sagt det att har du bråttom i livet va? Om du har bråttom för att lyssna på fakta, då ska du lyssna på alla andra som poddar, som klipper hela tiden. Va? Man klipper. Man klipper bort alla mellanrum.
Ja.
Så att i stort sett pratar en snubbe oavbrutet i typ 15 minuter.
För
va?
Det tänker jag på när du gör din egna program. Då pratar du ganska långsamt.
Långsamt, och sen har jag tankepauser när jag tänker på vad jag ska säga.
Du och jag, vi har inga pauser alls.
Nej, men det får vi två. Men hade jag varit ensam här, då hade jag haft jättemånga pauser.
Ja.
För vad jag tycker nu idag, det här ingår liksom i det här nya livet vi har. Vi är så stressade, och jag tror att datorer, som jag är ju data
freak
va? Men jag är ju emot min vilja, för fick jag trycka på en knapp och ta bort alla datorer i världen så har jag gjort det.
Ja.
Och gå tillbaka till vanlig telefon med telefonsvarare. Direkt hade jag gjort det.
Mm.
Men man har inte chans att klara sig utan datorer idag, för alla har ju det. Men när datorerna kom, då tänkte jag så här, jag gör en viss mängd saker va, på en dag. Det tar 8 timmar, säger vi. Fast jag jobbar egentligen 16 eftersom jag är egen företagare. Så gör jag en viss mängd saker. Vi säger på 10 timmar gör jag en viss mängd grejer. Men eftersom datorn kan göra att jag... Det tar bara 10% av min tid att göra exakt samma sak. Då kan jag ha 9 timmar ledigt. Men istället gjorde man ju så att man jobbar 10 timmar.
Mm.
Och fick liksom 90% mer gjort.
Ja, så var det.
Eller det var 900%.
Ja, precis. Det gick mycket, mycket snabbare. Allting gick mycket snabbare. Så man springer.
Det gör ju det att alla är liksom lite stressade. Va? Man missar
speedade,
va? Så att om du kollar till exempel på en Hasse och Tage som jag kollar på med mina barn.
Ja.
Kollar jag på Äpplekriget. Och de satt och gäspade och frågade mig, farsan, det här är ju gubbigt va? När händer det någonting? Ja, men liksom, de bygger ju upp någonting. Det är en dialog, det händer ju någonting. Alltså det är en händelse. Nej, men kom igen, det är inga skämt, ingenting. Och så jämför man det med nya såna här actionfilmer eller komikerfilmer. Det smäller direkt va? Det är humor från första meningen. Och allting är skitroligt. Och så slutar de alltid med ett skämt. Ett skämt som är så här, bam, hej då New York, nu går jag.
Ja,
och sen går de av. Och man är så stressad, så jag har sagt att mina sändningar, där ska man ha tid på sig, för att om jag tänker till exempel, vad ska jag säga nu? Då låter jag det kvar. Mm. Istället för att man klipper bort den. För jag menar,
tankepausen.
Ja, för det är musik va? Det är samma sak där. Om du kollar på musiken som produceras idag, de här gitarristerna som spelar snabbare än snabbt.
Mm.
Det är ju en ren cirkusbevisning.
Ja, det är det.
Alltså det är så jävla duktigt som man bara dör. Men när jag har hört en sån låt, om jag orkar lyssna på hela, då vill jag lyssna på Penny Lane med Beatles. Eller någon annan låt, vad fan som helst, som är typ lite trevligt. Alltså, men allting, det är samma, om man skulle jämföra med en bil, och så man säga så här, jag ska behöva köra till Orsa idag. Vad är det för bil då? Jag har en bil, den gör bara 120. Nej, men det går inte, jag måste ha en bil som gör 400. Mm. Alltså allting måste vara mycket mer va?
Får jag säga en sak som jag tycker verkligen är bra nu med nätet, och även du som håller på med såna här YouTube-grejer och kör på Facebook.
Mm.
Tycker jag, förr då fick man liksom, då klippte de upp ett svar på 2 minuter. Alltså alla som kunde säga någonting vettigt på 2 minuter, ungefär som Twitter.
Mm.
Man ska liksom vara väldigt kortfattad. Man ska ha en punchline. Man ska säga allting. då blir saker väldigt obegripliga. Och nu tycker jag det är väldigt häftigt. Om man nu vill fatta vad folk tycker och tänker. Då finns det faktiskt väldigt många såna här människor nu som ägnar sig. Det finns en söndagsintervju med Martin Wiklin på P1. Mm. Som intervjuar folk i en timme eller någonting sånt. Mm. Då får människor prata i en timme. Mm. Och väldigt många såna här poddar och mycket YouTube-grejer. Då kan det vara på en eller två timmar. Mm. Så vill jag förstå vad någon person egentligen tycker. Oavsett om det är politik eller religion eller något annat. Så går det faktiskt att lyssna på långa saker. Och det tycker jag är häftigt. Att man får en förståelse.
Men för det får man inte. Där har jag en åsikt. Oj, oj, oj. Jag tycker så här. De här långa grejerna som tas och görs hela tiden av det alla möjliga. Mm. Jens Ganman och hela hög, han är ju skitbra. För han är ju även visuell, va? Han gör de här roliga bilderna med procent.
Ja, jag vet. Ja,
den är fan, han är fan. Den måste
han jobbade förut på SVT, så jag känner ju honom
han
lite grann.
Han är bäst. Han är min, ja fy fan, våra tjej skulle ringa i morgonbitti. Alltså bjuder ut honom på bio.
Han gör musik dessutom.
Du vet, jag pratade med honom om mina låtar bland annat. Ja, han tyckte Vintergatan var fin.
Ja, vad vill du säga om honom? Nu måste vi något avrunda
här. Ja, då ska jag säga, ja, men det kan man avrunda faktiskt. De här praten som är ute, där även ditt prat just nu med mig, det är en halvtimme va?
42 minuter.
42, det blir säkert 45 tror jag. Ja. Ja, det är ju skitbra. Och alla de här långa, långa, och mina sändningar är också jävligt bra. Alla de här långa, långa, långa grejerna är skitbra. Just idag är de jättebra. För det är de som väcker människor att tänka ett steg till.
Ja,
där får man inte vara för kort, man får inte vara för vitsig, bara säga en grej slask och bara iväg. Sådär, utan man måste, man kan inte bara säga Biden är dålig eller Trump är dålig. Man måste förklara lite längre och snacka ut lite mer och vända och vrida och lyfta på stenar. Och det tar en stund va. Men det är alltid one-liners som står sig i framtiden.
Det kanske det.
Ja, men kolla. Säg inte vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land.
Med sådana grejer.
Men linje.
Jag tror också sådana här dokumentärer. Mm. Om jag kollar på en yngre generationer så kollar de på dokumentärer.
Ja.
Och de kollar på långa serier.
Ja.
Mm. Man är trött på snuttifiering. Ja, man vill lyssna på människor och deras tankar.
Jag tror att det är så här, att om man ser en dokumentär så oftast så görs de ju om saker som ytterligheter.
Ja, kanske
och
det.
Ytterligheterna i världen där människor är inblandade är mycket, mycket, mycket jävligare än vilket manus som helst som någon bara hittar på.
Det håller jag med om.
Så är det.
Nu, det fick vara slutordet.
Ja, jag förstod det. Det var därför jag sa det.
Tack så mycket Ulf Bejerstrand som bor på Graningsringen och som kan väldigt mycket om musik-Sverige. Egentligen skulle du göra mer program om musik, för vi började där, det kommer du ihåg va?
Ja, och det där skulle jag vilja säga slutordet.
Ja.
Det är ett bättre slutord. Det är nämligen så här. Tänk på det. Det är mellanrummen mellan tonerna som gör det.
Tack så mycket, Ulf Bejerstrand. Mm. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag som försökte intervjua Uffe heter Ann Sandin Lindgren.
Stor applåd. Duktigt, så är det.